en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi närmar oss påskhelgen och det är klart för cupsemifinalen. Häcken har ett tufft men inte helt omöjligt utgångsläge inför Champions League-returen. Och så börjar vi räkna ner inför den damallsvenska säsongen. I veckans avsnitt så inleder vi våra previews av de allsvenska lagen och tittar närmare på fyra lag som kan komma att få det svårt. Och med vi menar jag såklart Saga Fredriksson och jag, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Ja, då är det ny vecka och det är dags för ett nytt avsnitt av Fan Plus. Vi börjar med att kolla, hur är läget med dig, Saga?
Det är bra, tack. Jag har en, jag tänkte precis säga, jag har liksom en normal arbetsvecka, men det är bara tisdag och det känns som jag har gjort tillräckligt mycket saker för en hel vecka. Så att det är ungefär där jag är, lite smått virrig med lite för mycket rättigheter i huvudet, men känns också på ett sätt väldigt skönt att landa lite i podden då och få foka in på ett favoritämne som givetvis då är damallsvenskan. Så det känns väldigt uppmuntrande. Hur är det med dig, Anna? Du har också varit på äventyr.
Ja, jag vet inte vilken dag det är, jag vet inte vilken tid det är. Ungefär så är det i min hjärna just nu och jag undrar när och hur. Om man kan fixa någon som liksom sådär magiskt kan packa en väska åt den. För jag åker ju till Paris för Häckens retur mot PSG. Men jag har inte packat den väskan än och det finns ungefär en lucka för kanske 4 timmars sömn. Så ja, jag vet inte riktigt när den ska packas, men jag tänker också, annars får man väl köpa något i Paris. Det där löser sig på något sätt. Så. Men det är mycket nu. Det har ju varit Svenska Cupen. Vi kan väl bara titta lite på vad som hände där och konstatera att vi har 4 lag klara för semifinal och jag känner mig väl ändå ganska nöjd med mitt tips inför. Det är bara därför jag tar upp det också. Skoja. Nej, men vi har alltså Hammarby, Rosengård, Piteå och Häcken som är vidare. Nytt för i år dessutom är ju att det var fri lottning till semifinal. Något som faktiskt chockade Häckenspelarna en del. De trodde att de hade spelat sig till en hemmaplansfördel. Något som ju hade varit ganska skönt för Häckenspelarna med tanke på att det är ju inte bara jag som är förvirrad den här veckan, känns det. Häckenspelarna har ju också ganska intensivt mött alltså PSG förra veckan. I helgen så spelade man mot Kristianstad i kuppen. Nu är det en retur mot PSG. De kommer hem på fredagen, på lördagen så får de då sätta sig och åka till Stockholm för en semifinal i Svenska Cupen. Och dagen efter det så åker väl, ja, lite mer än en handfull i alla fall iväg på olika landslagsuppdrag. För det är ju en landslagssamling som inleds på måndag. Så att, ja. De sa det, jag tror det var Josefin Rybring som sa när jag frågade, okej, men vad är drömlottningen då i en semifinal? Jag bryr mig inte, ge mig vad som helst, bara det blir hemma. Det blev det givetvis inte. Det blir borta match mot Hammarby.
Ja, nej, alltså vad ska man säga till det? Utifrån sett är man ju faktiskt väldigt glad för att det kommer bli 2 jättespännande semifinaler. Urstarka lag, alla 4, och det gläder vi oss åt. Sen så förstår jag ju såklart Häckenspelarna i det avseendet att det är annorlunda att spela på bortaplan och att man givetvis har lite andra förberedelser. Man återhämtar sig inte kanske riktigt lika bra. Men å andra sidan, Kristianstad fick smaka på hur det är att möta ett Häcken efter att de förlorade mot PSG. Så att, jag vet inte om det är så emot dem egentligen. Såklart är det då borta matcher nu gånger 2 istället för hemma matcher gånger 2. Så det är väl kanske den lilla skavanken. Men jag tror att de kommer vara urtaggade och det finns allt att vinna i en sån match. Vi vet ju hur det ser ut förra året då i en final. Så att det är klart att det här är det har nästan blivit en klassiker på väldigt kort tid. Kan man vara så fräck och ändå uttrycka det så?
Det tycker jag, och det har ju varit roliga matcher de här 2 lagen emellan senaste tiden. Alltså det fanns så mycket ingredienser i alla möten mellan Hammarby och Häcken i fjol, känns det som. Med liksom matchen som spelades på våren när det ju var hela grejen runt Janogis att vara eller inte vara som kom inflygande till den där matchen. och som sen gjorde en otrolig skillnad i den andra halvleken när hon väl hoppade in. Hon startade ju inte den matchen med tanke på att ja, hon fick flyga till arenan och kom ganska sent till den där matchen. En match som ju då Häcken vann, och sen så hade vi finalen på Tele2 Arena där ju Hammarby tog en titel, en efterlängtad titel för Hammarbys del. Och sen mötet på hösten, det är den näst sista omgången, det som var en seriefinal där ju Häcken hade kunnat säkra ett SM-guld på Tele2 Arena. Men det har ju blivit lite av en madrömsarena för Häcken på väldigt, väldigt kort tid, ska vi säga. Det är inte mycket historia att backtracka den med, men ändå, alltså det kom ju upp under landslagssamlingen senast när Häckenspelarna då skulle spela på Tele2 Arena i landslagskläder. Och jag återkommer än en gång då till Josefin Rybrink som ju sa det att hon hade blivit pikad av Bajarna. Att ja, men nu kanske du kan få vinna här när du spelar med Sverige. Och ja, det fick hon ju. Men det kommer ju inte bli den ingrediensen i alla fall på söndag. Det som är förbannat synd, får jag väl ändå säga, är ju att den här matchen spelas på söndag. Det finns inget annat val med tanke på att cupen ska spelas i helgen. Det är landslagsdatum från måndag. Det var lördag eller söndag som gäller. Och Häcken kan ju faktiskt inte spela på lördag. De spelar liksom borta mot PSG torsdag kväll 21.00. De behöver två dagars vila. Dessutom ska de ju hålla på att resa både från Paris hem till Göteborg och sen Göteborg till Stockholm inför den här. Men både Häcken och Hammarby har ju premiär i herrallsvenskan den dagen. Därav den något ortodoxa avsparkstiden, får väl ändå säga. Klockan 18.00 på söndag kommer den matchen spelas. Men den spelas ju då också på kanalplan. Vad tror du om den matchen? Om vi liksom, vad kommer vi få se i den matchen?
Jag tror ändå vi kommer få se två lag som är hyfsat, jag ska inte säga helt färdiga, men jag tycker att man ser, dels ju tror jag ju faktiskt fördelen ligger hos BK Häcken som har ångan uppe. De är uppe i matchtempo, de har inte så där mycket att fundera kring, utan det är ju nästan ett självspelande piano på många sätt. Hammarby tycker jag imponerar, även om de har haft kanske lite knackigare med målproduktionen vissa matcher, men fick ju en jättegenomkörare mot Örebro nu senast. Så att jag tror ju att de har fått ganska gott självförtroende från det, och tror samtidigt att Hammarby har en del kvar att laborera innan de är helt ja, men riktigt hittat sin identitet för det här året. Det är mycket förändringar, vi pratade om det senaste poddavsnittet, så att det är ju såklart så också bland annat nu att man satte Jösendal som forward. Det var ju en korrigering som de gjorde istället för Hasund, som jag var lite skeptisk till just den positionen. Så att jag tror ändå att det är ett Hammarby som har fler frågetecken. Men de här lagen, det känns som de älskar att möta varandra och de vet att det kommer bli en tuff match och en högkvalitativ sådan. Så därav så tror jag, håller jag den väldigt högt och hoppas den blir fartfylld åtta helvete, rent ut sagt.
Ja, det kommer bli en kul match, det tror jag. Så får man väl se då lite hur trötta Häcken är beroende på vad som händer i Paris och allt sånt där. Det kommer ju såklart spela in. Skulle de chocka alla och faktiskt vända mot PSG och gå vidare där, ja, vad har man då för energi med sig in? Vad kommer man för med energi om man har åkt ur Champions League? Alltså, det finns så mycket som kommer spela in i den här matchen, men det är ju en match mellan två av de lagen som vi väl får säga är storlagen nu, de som kommer kliva in i den här säsongen med en rejäl press på sig båda två. Så det är ju en väldigt kul semifinal. Det ska bli spännande. Du kommer få tippa vilka som går vidare, vilka som tar sig till final. Men vi tar det efter att vi har pratat lite om den andra semifinalen också som väntar, för att vi har ju två lag till som ska spela, och där jublades det väl i Piteå när man blir dragna först i den här, vilket innebär hemmaplan. En väldigt viktig fördel. Om Häcken var glada för det ur liksom perspektiven att man vill, eller inte var glada då för att man inte vill resa, så är det ju dels den sportsliga aspekten för Piteå med att få spela på hemmaplan. Men det är klart att de också jublade över att inte behöva panikköpa en resa till Göteborg, Stockholm eller Malmö så här påskveckan. Jag tror de pratade i Piteå-tidningen om att de hade kollat lite sådär på, ja, men vad ska det kosta att åka till Göteborg, och insett att shit, det kommer bli svindyrt om vi behöver åka dit. Nu är det Rosengård istället som kommer få punga ut pengarna och åka till Piteå. Men vad tror du om den clashen då? Det har ju varit också en del minnesvärda matcher där uppe. Bland annat säkrade ju Rosengård sitt SM-guld där. Men sen förlorade man oväntat där uppe också. Så att det har ju hänt en del uppe på LF Arena i Piteå också.
Ja, jag känner att jag säger emot mig själv väldigt mycket nu på försäsongen. Eller innan säsongen riktigt kommit igång. Jo, det är försäsongen. Apropå att vara lite virrig i huvudet nu. Ursäkta alla lyssnare. Jag känner att det är lite svårt att placera Rosengård. För att lika mycket som jag sa att jag tycker att de har överraskat mig i cupspelet. Lika mycket som jag tycker att jag känner att de är ett lag som kommer vara i toppen i år bland annat. Lika mycket som jag sa att BP mycket väl kan skrälla mot Piteå. Vilket var klappfel. Alltså, ni hör ju själva. Det är just nu väldigt mycket känsla. Det är inte så mycket statistik som bygger upp mina gissningar. Men jag tycker ju Piteå är urstarka på sin hemmaplan. Alltså, det är väldigt svårt att åka dit och ta poäng. Det är väldigt svårt att gå dit och vinna. Jag tror att Rosengård kan vara räkna med år, men jag räknar alltså inte bort Piteå i en seger i den här matchen faktiskt. Jag känner att de har tillräckligt mycket i sig som lag, och de har kommit lite längre kanske i det här bygget som gör att på hemmaplan så ser jag inte att Rosengård kanske blåser igenom. Som jag tror att de kommer göra under säsongen. Jag vet, jag låter motsägelsefull, men jag tror ändå ni fattar. För att det är någonting med ett kreativt lag som Rosengård är. Det är inte sagt att du får ut det varje match. Men Piteå med sin struktur och det defensiva tänket, men ändå med finess offensivt. Anna Mimo i täten. Tuva Skog för den delen, som jag tycker går från klarhet till klarhet. Det är klart att det känns som att de kommer kunna stänga ner sin hemmaborg. Så det är väl lite så jag tänker kring det här. Ja, mycket frågetecken, men också väldigt mycket utropstecken skulle jag säga.
Jag har inte kollat väderprognosen i Piteå än. De behövde ju hjälp att skotta arenan nu i helgen som var här. Och det kan ju också spela in de yttre förutsättningarna, hur kul det är att spela fotboll i Piteå, om det blir snöboll eller fotboll eller vad det blir. Men det kommer ju också bli en kul match. För Rosengårds del är det ju värt att notera att en sån som Caroline Seger hoppade in i den avslutande gruppspelsmatchen, den som ju Rosengård fullständigt körde över IFK Göteborg. Alltså, man gjorde mål efter en minut, så bara tittade jag ner snabbt, för jag satt samtidigt och kommenterade då den andra matchen i gruppen, den mellan Linköping och Vittsjö. Och man väntade sig någonstans att det skulle bli en målskillnadsaffär de här lagen emellan. Och man ser hur Rosengård bara rivstartar. Och i Linköping så hade de ju gjort valet att ropa inte ut resultatet i den matchen i högtalarna. De instruerade alla som var där att vill ni veta hur det går, då går ni in i era telefoner och tittar resultatet. Vi kommer inte säga det här. Och tur var väl det, för som de blixtrade till och som de öste in mål. Det blev straff efter straff. Det hände så mycket saker. Olivia Skog får göra 4 mål. Bra för självförtroendet, givetvis. Sen är det ju lite så här, för man visste ju att det är klart att Rosengård inte kommer slå av på tempot med tanke på att det kunde bli en målskillnadsaffär. Det blev det inte. För Linköping vann inte sin match mot Vittsjö. Så de vann med 13-0 helt i onödan. Kanske bra för självförtroendet, men det hade gått att slå av på takten tidigare för Rosengård i den där matchen. Såklart omöjligt att veta. Men det ska bli spännande att se vad det här Rosengård kan göra mot Piteå. Det är ju en av de matcherna som flera spelare lyfter som liksom den tuffaste bortamatchen. Att åka upp till Piteå med allt vad det innebär. Så att, det ska bli kul att se. Vilka kommer gå till final då? Jag vet att du älskar mig när jag ställer de här frågorna.
Ja, men jag har ändå landat lite att jag tror Piteå försvarar sin hemmaborg. Så därav så har vi ju Piteå till final. Och vi har... den här är svårare tycker jag mellan Hammarby och Häcken. För att den känns som att det handlar väldigt mycket om formen. Jag tycker du lägger fram väldigt bra poäng kring att avgörandet i... PSG-matchen för Häckens del kan verkligen sätta sin prägel på på matchen de möter Hammarby. Jag tänker ju såklart om man förlorar, då kanske man har revansch, man kan få ha ett sug. Men det kan också gå på andra hållet, att de känner en, att luften gick ur. Men man har allt att vinna i den, så att jag tror ju ändå att det motiverar väldigt mycket. Och att man kanske också vill gå in i de här svenska säsongen med någon slags pondus, att man, ja, men man kickar ut en av toppkonkurrenterna från just kuppen. Så att, vet du vad? Häcken tar sig vidare, även om det är på bortaplan, även om de skulle förlora mot PSG, även om de har trötta kroppar. Jag säger det, Häcken vinner. Alltså sin match mot Hammarby.
Kul! Eftersom jag just nu sitter och känner precis tvärtom. Jag känner att det kommer bli Hammarby och Rosengård i final.
Nej, vad
fint. Jag vet inte riktigt exakt vad jag grundar. Förutom att liksom Rosengård känns som att de är inne i det där flowet. Att man tar med sig målskyttet upp. Att man får Piteå i gungning ganska tidigt i den där matchen. Och att man faktiskt har hittat lite mer av den där spetsen som man saknade i den första matchen i gruppspelet mot Linköping. Där man ju faktiskt ägde bollinnehavet, men man kom inte till de där riktigt vassa målchanserna. Och Tanikava har ju varit en av de bästa spelarna i kuppen så här långt. Hon kan dyrka upp Piteå där uppe, tror jag. Det kan bli tufft mot ett fysiskt starkt Piteå. Men ja, jag känner ändå någonstans att Rosengård tar det där. Och sen då så kommer det ett lite sargat Häcken. För att det är ju, det där är, känns ju just nu som liksom en clash of the giants i svensk damfotboll mellan Hammarby och Häcken. Det är matcher som kan sluta hur som helst. Där jag väl känner att Häcken har ju kommit längre på sin resa som lag. Och det man ser i en sån match som mot Kristianstad, vad som händer när man kan släppa in Monica Josoba som bara löper och löper och löper, och man hittar in med bollarna bakom Kristianstads backlinje och kan såra dem gång på gång på exakt samma, alltså flera av målen, några av målen kändes ju liksom som, ja men det här såg jag ju nyss, what? Det var repriser på varandra, och man såg också så här, Rosa Kafaji älskade ju att spela fotboll när hon blev inbytt. Jäklar vad hon var spelsugen. Har hon det spelsuget fortfarande på söndag, då kommer hon bli svårstoppad. Men jag tar väl då att de är lite sargade efter PSG-matchen, oavsett hur den slutar. Antingen att man är lite glada och nöjda för att man har lyckats skrälla i Paris och få svårt att liksom samla kraften från det, eller att det blir som en liten käftsmäll där nere, där det blir så här, ja okej, nu har vi gjort det bra, nu är vi faktiskt lite utpumpade, vi måste andas lite. Men jag tror att det kommer bli en otrolig match. Jag hoppas det, jag ser fram emot den. 18.00 på söndag, alltså 15.00 på lördag. Piteå Rosengård för er som vill se dem, och skriv upp det. Ni hittar matcherna på Sportbladet. Vi sänder även semifinalerna. Kan bli mycket sevärt, hoppas vi. Innan vi ska börja med det som de här avsnitten kommer präglas av nu, nämligen som det att vi ska göra previews, gå igenom alla damallsvenska lag ordentligt inför det att damallsvenskan drar igång, så måste vi också prata lite Champions League. För vi har pratat nu om att Häcken ska spela i Champions League väldigt mycket. Men vi har inte pratat om det som väntar den här veckan, där vi ju då har returmöten i Champions League. Där det ju faktiskt är så dessutom att Barcelona bara fick 2-1 mot Brann. Hallå? Vad hände där? Den såg jag inte riktigt komma, men nu har ju Barcelona hemmaplan. Det ska ju rinna iväg, tycker man. Det tycker väl kanske folk när man tittar på så här, jaha, PSG-Häcken också. Det som finns som kanske kan vara lite positivt för Häcken i det här, förutom att de än en gång har suttit och analyserat sina motståndare, försökt hitta de där svagheterna som de vill kunna utnyttja mot Paris, så kan man ju också titta lite på siffror. Och tittar man på PSGs siffror från de senaste kvartsfinalerna i Champions League, så har man faktiskt gjort sämre resultat på hemmaplan än vad man har gjort på bortaplan. Sen visserligen så har ju det ändå inneburit att man har gått vidare ibland. Men det är inte det där att man känner att wow, vilket starkt hemmafacit PSG har. Nu ska de spela i sin borg på Parc des Princes inför en massa folk. Utan det kan faktiskt börja skaka lite. Och McLind började ju prata redan direkt efter matchen mot PSG senast. Så här att okej, men nu vet vi förutsättningarna. Vi ligger under med ett mål. Vi kommer behöva gå för det. Men när ska vi börja gå för det? Hela den där matchplanen som ska läggas. Och skulle man få in ett mål på det här PSG så ser man att de kan bli lite svajiga. Vi såg att de fick inte riktigt till det där efter att Rosa Kafadi bara skulle ha in bollen efter att själva straffen inte satt, så fanns det liksom inga alternativ än att det skulle vara kvitterat, och det löste hon ju. Och siffrorna för Häckens del. Tittar man på deras Champions League-facit, vi kan säga genom alla tider eftersom Häcken bara har spelat i gruppspelet eller i Champions League 2 gånger tidigare, så är det ju faktiskt så att bortafacit för Häckens del är mycket starkare än hemmafacit. I år är man obesegrade på bortaplan. Man spelade ju faktiskt oavgjort borta mot Chelsea. Man vann borta mot Real Madrid och Paris FC, nu vill jag säga PSG bara för att. Men nej, mot Paris FC så vann man ju, och så även mot Real Madrid. Och den enda segern som kom i det förra gruppspelet, den kom borta mot Benfica. Alltså är Häcken starkare på bortaplan i Europa. Spelar något sånt här någon roll, eller?
Jag vågar inte säga emot dig när du har den här utläggningen. Vad jag hörde var att PSG är inte ett Piteå på sin hemmaplan, alltså. Så, jag vill bara ha in den där. Exakt. Men bara för lite referens och sådär. Nej, men skämt åsido, så jag hör dig, och jag tycker ändå det är charmigt med den här typen av statistik och liksom trender och sådär. Men som spelare så har jag ju väldigt svårt att säga att man hänger upp sig på det, för att matchen ska spelas. Och trender är till för att brytas, höll jag på att säga. Så att jag vet att det är lite deppigt, men jag har egentligen genomgående bara känt mig överraskad över BK Häckens prestationer, och med glädje såklart, för att de förtjänar all cred. Men det är klart att jag också samtidigt är realist och tycker någonstans att det finns väldigt, eller så här, PSG bör vinna. Det är det jag tycker. Jag tycker Barcelona ska vinna mot Brann. Och det har inte med att man inte har en tro på att BK Häcken skulle kunna göra en så pass bra prestation att de överraskar. Men det är också just en överraskning. För att jag tycker att det finns en större historik i PSG. Jag kan gå länge och prata om kvalitet mellan ligor och allting möjligt. Men jag tycker någonstans att PSG fortfarande är favoriter. Och det som Häcken gör är redan imponerande nog. Och kan de, vad säger man, bättre på trenden att PSG är dåliga på hemmaplan, så kommer väl ingen egentligen i Sverige vara negativt inställd till det. Men det kanske att hoppas på för mycket.
Nej, det vore ju faktiskt en dunderskräll om Häcken skulle ta sig vidare. Det som väl kanske också lite talar för deras sak, det är ju deras inställning att ingenting är omöjligt. Man har visat att det går att göra mål på PSG, och man har verkligen visat under hela det här Europaspelet att man tror på sig själva och sin idé. Man kliver ut med det självförtroendet, den pondusen. Så här, att även om alla vi andra vet, och det vet de ju själva också, att det är skrällar de har stått för i Europa så här långt. Att de har imponerat och gjort saker som ingen kanske trodde var riktigt möjligt inför det här. Jag menar, de satt ju också, det har vi ju refererat till tidigare i podden, men varför kommer jag tillbaka till Josefin Rybrink hela tiden? Men
stackarn, alltså, citatmaskinen har hon blivit.
Apparently så är det hon som, hennes ord som fastnar här inne. Nej, men jag pratade med henne efter lottningen också, när man drog sig i den här gruppen där man får både Chelsea och Real Madrid. När man precis har sett liksom vad Spanien gör i landslagssammanhang och allt det här, det finns landslagsspelare. Och då var hon ju också inne på att det var lite av dödens grupp. Det var skräckblandad förtjusning att se det där lottningen, och att man skrattade lite när man såg hur tufft det skulle bli. Så att det krävs ju en prestation utöver det vanliga om Häcken skulle kunna ro på det här PSG. Och en sak som inte talar för Häcken, det är att han går det avstängd. Det är tufft för Häcken. McLind var inne på efter matchen mot Kristianstad att han redan nu vet hur han ska ersätta, hur han ska ändra lite roller. Man vill ju såklart inte ge iväg all the tactics som de har spånat fram. Men nej. Det skulle vara en superskräll om Häcken är ett av de 4 lagen. Men ingenting omöjligt. Det kommer bli en rolig match att se på Parc des Princes, hoppas jag. Det är ju kul för svensk fotboll att vi har ett lag som är bland de 8 bästa i Europa och som faktiskt inte bara står och tittar på utan faktiskt verkligen är med och ger stora lagen en match. Så vi får se om de lyckas göra det nu också. Om vi nu då ska ta en kort liten reklam sen så blir det full fokus på damallsvenskan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det är dags för att våra previews att börja och vi kommer göra det de 3 närmaste avsnitten på så sätt att vi går igenom lag för lag, diskuterar vad det är för lag, vad det finns för utropstecken, frågetecken, vilka är stjärnorna eller nyckelspelare. Vi ska ge er så mycket som möjligt om lagen och vi har delat in dem lite här i 3 olika skikt. Och vi kommer börja nerifrån de 4 lagen som vi tror kommer vara inblandade i bottenskiktet. Och det är då nykomlingarna, Trelleborg och AIK. Det är BP som har kvalat sig kvar 2 år i rad. Och det är KIF Örebro som är de 4 lagen som vi har bland de lagen som då där 2 kommer åka ut, 1 kommer kvala och 1 kommer klara sig kvar. Ska vi börja med det laget som kanske är mest oskrivet blad för alla i som följer damallsvenskan, nämligen nykomlingarna Trelleborg. De som inte har varit uppe tidigare, AIK är ju en gammal bekanting i de här sammanhangen ändå. Vad är Trelleborg för lag?
Ja, men så här på försäsongen så tycker jag fortfarande det är väldigt svårt att säga om hur det kommer gå för dem och hur de kommer klara tempot framför allt. Jag är ju bekant med en hel del av spelarna i Trelleborg av förklarliga skäl. Många har spelat i bland annat LB07 som jag själv har tillhört. Vissa har kopplingar till Malmö så det är klart att det finns igenkänning för mig. Men som lag, det är klart att det här är ett lag som vill spela fotboll. Och det är ju det mest breda man kan beskriva. Men det är ju det är något lag som inte bara vill vara kicka långt och hoppas på det bästa utan man vill bygga ett eget spel och man har en tro till det. Men jag tycker ändå att det är värt att poängtera att det finns spelare i det här laget som vi känner igen från damallsvenskan. Det är väldigt lätt att stirra sig blind på just att det är ett nykomlingslag och att de kommer helt gröna, så är inte fallet. Utan bland annat Thea Birgerud som vi känner igen från Växjö. Hon är ett nyförvärv för TFF, spelat i backlinjen och varit viktig för Växjö under den perioden hon var där. Men är nu alltså ingår i Trelleborgs trupp. Atina Persson Lundgren är också en spelare vi känner igen. Tidigare tillhörde hon FC Rosengård, utlånad till Örebro och nu en viktig kugge i det här Trelleborg som kommer behöva stabilitet. De kommer behöva spelare som givetvis är på uppgång i sin karriär och behöver mycket förtroende. Men de behöver ju också spelare som har känt på tempot. Och där tror jag framförallt då att Tina Persson Lundgren kommer vara kanske en av deras viktigaste spelare i förlängningen. De har också en igenkänning där i Moa Karlsson som vi känner igen från Vittsjö. Och jag tycker ju Moa Karlsson har varit en spelare som i Vittsjö inte riktigt blommade ut. Hon fick inte riktigt den chansen heller. Det kan också vara förklarliga skäl. För i Vittsjö så hade man Markstedt. Och man hade även hjälp med henne.
Linda Sällström är du att tänka på.
Tack. Tack. Det är exakt det. Jag är ändå glad att vi börjar den här podden med förklara sinnesstatus. Precis. Så där tycker jag liksom ändå att det fanns förklara skäl varför för Karlsson kanske inte riktigt kom till sin rätt och fick den utvecklingsväxlingen som han hade hoppats. Men i ett lag som nu är, ja men de kommer ju få strida varje match, så ser jag ju ändå att Moa Karlsson kommer vara en viktig spelare för Trelleborg. Så att det är väl de i det första anblick som jag känner är nyckelspelare. Det finns väldigt många till som jag känner igen. Som Lenir är ju en spelare som har varit i bland annat Göteborgstrakten, Jitex. Och hon har också varit i Uppsala, vill jag minnas. Så att hon har ju också erfarenhet på hög nivå, inte minst i elitettan, men också uppe i damallsvenskan. Så jag tycker att det här är spännande namn. Men frågan är om de faktiskt får ihop, alltså totalen, alltså i förlängningen, att orka i en damallsvensk säsong. Och jag är lite rädd för både rutin och för bredden totalt sett, även om jag nu ändå har nämnt spelare som har känt på högsta nivån. Problematiken som jag ser det är att de fortfarande är många av de unga spelare. Så jag vet inte riktigt vad vi har dem, Anna. Jag vet inte, vad har du för första känslor kring Trelleborg?
Nej, men de känns väl väldigt mycket som ett nykomlingsgäng som har rimliga ambitioner när de kliver upp. Man tror inte mer än att man ska vara med i det där slaget om botten. Men man ser väl sig själva då, och det ska ju alla lagen som är där nere göra, som ett lag som ska sluta på 11:e plats. Man ska klara sig undan kval i den bästa av världar. Jag tror ju att de kommer få det väldigt tufft i damallsvenskan. Alltså, de vann 17 matcher i elitettan. Det blev 4 förluster där, och det man faktiskt gick upp på jämfört med Alingsås, som också förlorade 4 matcher, det är ju att man faktiskt då vann 3 matcher fler. Men det var ju inte heller så att man sprutade in mål som AIK gjorde i elitettan. Man var faktiskt ganska många poäng efter AIK i den där serien, och man har inte varit där uppe tidigare. Jag känner att det känns lite skakigt, och tittar man på resultaten som har varit för säsongen, det är inte heller så där att man känner shit, det här är något som bländar. Sen vet vi ju alla att försäsongsresultat ska man ta med en nypa salt. Man vet inte exakt hur lagen har ställt upp, vad som har varit syftet i matcherna. Det är ju inte alltid det viktigaste att det blir ett bra resultat. Det kan ju vara att vissa spelsekvenser sitter eller vissa delar och sådär. Men nej, det känns som att Trelleborg är ett lag som kommer att få det svårt. Jo, det är de inte heller sådär. Du lyfter ju spelare som har kommit dit som är kloka värvningar, tycker jag, av Trelleborg med sin damallsvenska erfarenhet. Men det är ju inga namn som man känner sådär, wow, oj, hamnade den där? Det är liksom ingen med den där lilla X-faktorn som jag ser det på pappret nu. Det kan säkert finnas någon som skulle kunna blomma ut, men nej. Det tror jag gör att de kommer att få det tufft den här säsongen. Vi har ju sett nykomlingar komma upp innan som har varit så här att de kanske har haft det lite lättare under våren när man har blivit lite underskattad och så. Jag ser inte riktigt Trelleborg överraska på det sättet. Sen börjar man visserligen mot ett lag som jag känner att kan leverera precis vad som helst i matchen, nämligen borta mot Djurgården. De slog ju faktiskt Trelleborg, säger jag nu bara för att vi pratar om Häcken, i premiären i fjol. Ett resultat som väl chockade oss alla i den premiären. Men nej, jag tror att det kommer bli tufft för Trelleborg, som sen liksom har Piteå i matchen efter, visserligen då en hemmamatch, men sen ska man möta IFK Norrköping på bortaplan. Alltså när man tittar på matcherna och inser just det, de ska möta de här nu, så känns det som att det kommer bli tufft. Hur många gånger har jag sagt det nu när jag har pratat om Trelleborg?
Ja, nej, men jag förstår dig samtidigt, för att det är ju också sanningen att vi har ju inte kunnat se dem speciellt mycket. Så det är att bedöma försäsongen från deras del, det blir lite som att, jag hittar ingen bra referens, men vi vet faktiskt inte vad vi har dem rent spelmässigt. Vi vet, tack. Där har vi en mycket bra. Jag behövde någon liten sån umf i citat där. Bra, Anna. Nej, men sen samtidigt så kan jag nog titta på spelarmaterialet och tycka att det kittlar lite. För att jag, som sagt, jag har ju sett många av de här spelarna på nära håll. Och de har bland annat Thelma Velin då, som är en supertalang inom svensk fotboll, som har valt att lämna Malmö FF och gå till just Trelleborg. Även hennes syster Erika är också Har också gjort den förflyttningen från just Malmö till Trelleborg. Och båda de här spelarna har ett enormt fotbollssinne. Och jag tror också att de lockas väldigt mycket av en utmaning på allra högsta nivå. De är unga fortfarande. Men, så det, jag tror att det är där det hamnar för mig med Trelleborg. Att känslan är att det finns väldigt mycket så här rå potential i varenda, i väldigt många spelare, inte varenda, men väldigt många spelare. Men frågan är om de som kollektiv kommer få ihop det. Och det är kanske så att, eller jag befarar väl kanske att de här namnen som jag har räknat upp, framförallt de yngre, risken att det här blir ett för stort steg med väldigt mycket ansvar. Det tycker jag vi har sett även i etablerade klubbar i damallsvenskan, inte minst Djurgården som du nämner, där vi tidigare pratat om spelare som kanske har fått axla ett för stort ansvar i ett lag där de egentligen bara behöver få vara unga spelare. Så att egentligen, vi vet inte vad vi har TFF som lag, men det finns intressanta spelare, det så kan vi summera det. Utöver det så kommer de kämpa näbbar och klor, tror jag, genomgående. Och också acceptera sin roll i hierarkin. Inte spela en kanske för ambitiös fotboll, utan acceptera att nu möter man ett helt annat tempo och en helt annan kvalitet på andra sidan. Så det är klart att det ska bli spännande. Men vi får verkligen följa upp egentligen vad vi har Trelleborg när säsongen väl har börjat. Så kan vi väl säga.
Mm, det kan vi göra, och det som blir viktigt för dem är ju kanske lite att gå in med det mindsetet som jag tror väl att Växjö pratade om det i fjol som nykomlingar, det här att vikten av att vinna rätt matcher, att man lägger fullt krut på motståndarna som faktiskt man kommer kampas med nere i botten, de matcherna som blir sexpoängsmatcher, att man inte går in och räknar med att man ska kunna spela ut ett lag som Häcken eller Hammarby till exempel, utan fokus ska ligga på att ta poäng i i de matcherna mot motståndarna där nere. Det tror jag Trelleborg gör väldigt klokt i om man går in med den inställningen. Med det så går vi vidare till de andra nykomlingarna då i form av AIK. Det är ju ett gammalt bekant lag som var uppe, som hade stora problem senast de var uppe i damallsvenskan. Där det ju var spelare som drog åt lite olika håll. Man sparkade sportchef och tränare mitt i säsongen. Vilket gör att nu får vi ju se Jesper Björk komma tillbaka med det här AIK. Han fick ju ta över det då mitt under säsongen. När den säsongen de åkte ur AIK, som ju då gick obesegrade genom elitettan. Man vann 22 matcher. Det blev 4 oavgjorda. Tittar man bara till statistiken så kan man ju titta till exempel skytteligan, när Lisa Grabus gjorde 26 mål i elitettan. Matilda Nildén gjorde 23 för AIK. Men henne har man ju tappat. Hur stort tapp är det om vi börjar där, att man tappar en ung lovande spelare som Nildén när man går upp, och hon har ju då gått till Häcken?
Ja, du, Sam, det är lätt för mig att hugga här och säga att det är enormt. Men jag tror ju inte att egentligen för AIK som lag att tappa Nildén är så stort. Däremot tror jag det var oerhört viktigt för Nildén att byta miljö. Apropå att jag hoppas att hon kan fokusera på att bara förbättra sina spetskvaliteter. Jag tycker inte alltid att det är då positivt att en ung spelare ska axla ett ansvar i högsta ligan som de inte kanske just nu behärskar. Precis som min farhåga är för Trelleborg, så tror jag att det hade varit densamma för mig med Matilda Nildén. Att hon har gjort så mycket mål i elitettan är bara hatten av. Men låt henne då förädla den talangen hon har i ett lag som är redan ihopbakat, redan ihoppusslat. Så att det är klart att hon är tapp. Alltså det går inte att säga något annat om det. Men jag tror inte det är det som avgör AIKs liksom, säsong i totalen. Det jag mer är orolig för när det kommer till mitt största frågetecken när det kommer till AIK är hur jämna kan de vara i sina prestationer? För jag tycker inte heller det är jätterättvist kanske att jämföra med det AIK vi har sett tidigare, av anledningen. Nu har de behållit ett par spelare, inte minst ett utropstecken Jenny Nordin för mig. Hon gamla skolan mittback, vi pratar rejäl, upp i rygg, kanske inte alltid spelar med största finess, men det är ord och inga visor. Hon blir ju oerhört viktig för det här AIK. Hade man tappat henne, då hade jag varit mer orolig. För jag hoppas man förstår skillnaden. För att jag känner att hon blir stommen. Men jag tycker inte helt blir rimligt att jämföra det AIK vi har sett tidigare av den anledningen att det är nu ett lag som har arbetat ihop sig i elitettan. Dessutom då med samma tränare. Förhoppningsvis har de en bättre struktur. Men jag tycker fortfarande de är ojämna. Det jag sett på försäsongen nu. Man vinner ändå mot Norrköping 4-3. Man vinner mot Örebro 2-1. Man har vunnit mot Djurgården 1-0. Nu spelar man 2-2 senast mot just Djurgården. När jag ser laget som jag såg under Svenska Cupen framförallt. Så känner jag inte att jäklar vad långt de har kommit på sin resa att synka spelet. Och det är fortfarande kanske lite för lite, vad säger man, underlag för att bedöma dem helt. Men jag tycker att det känns som att deras resultat har lite svajat. Jag kan inte helt placera dem i hierarkin heller. Samtidigt som jag nämner ju Jenny Nordin som en viktig kugge. Men de har också tagit in Beata Olsson från Florida State University. Jag som har ganska god kännedom kring just Florida-lagen kan gå god för att spelar man i Florida State eller har spelat där så är man en bra spelare. Det är ett jättebra college i fotboll. De vinner väldigt mycket även i slutspelen i conference och vidare i nationals. Så det är ett stabilt lag. Har man slått sig in där, då är man en bra spelare. Kan hon få ut det i AIK? Blir hon också ett utropstecken. En spelare att hålla koll på, en nyckelspelare. Du nämnde Grabus. Kan hon överföra den målproduktionen som hon gjorde i elitettan till damasvenskan? För det är också en fråga vi ställde oss förra gången. Att ja, det görs mycket mål i elitettan, men vad händer sen? Det är ju det stora liksom orosmålet jag har för AIK. Kan man producera framåt? För jag tror visst att man kan se att AIK stänger igen en match. Men mot jämbördigt motstånd som du är inne på Anna, även med TFF, att hur ser det ut då och vem tar hem matchen i sin helhet? Så att ja, lite oklart, men jag nämnde det förra poddavsnittet också. Jag pratade om Nina Jakobsson. Jag kan inte lägga för mycket press på henne, men samtidigt så är hon en nygammalt nyförvärv blir det ju. Hon har varit i ligan tidigare, hon vet vad det handlar om, hon har varit i ungdomslandslagen i Sverige. Det här är en spelare som nu har fått erfarenhet från en annan liga. Jag lägger ganska mycket förhoppningar på att hon ska kunna vara ett svar på offensiven och att man just tappade Matilda Nilén.
Ja, och du är inne på liksom nyförvärven och så här. Och ett frågetecken som jag också har kring en spelare som Lisa Grabe som jag gillar. För jag tycker också att precis som Jenny Nordin så lite personifierar hon AIK-stilen i det hela. Att man kliver in med lite attityd, man är inte rädd för att vika sig i duellen, man är inte rädd för att liksom våga vara väldigt rak i det man säger, i det man gör. Det är väldigt mycket så lead by example för båda dem, men man ska ju inte stirra sig blind på alla målen som Lisa Grabus gjorde i fjol, för det såg likadant ut senast när AIK gick upp. Då hade Grabus öst in mål säsongen innan också, sen kommer man upp i damallsvenskan och så funkar det inte på samma sätt, för att man möter en annan typ av motstånd. Det blir inte samma typ av ytor. Det blir något helt annat. Så att man ska inte vänta sig att hon öser in mål. Sen tror jag att hon kommer att göra det helt okej. Och jag tror att hon blir väldigt viktig för AIK. Precis som jag tror att Jenny Nordin blir en av deras viktigaste spelare. Sen så tycker jag ju också att man ska lyfta en spelare som Serina Backmark. Målvakten som ju är U23-landslagsmålvakt också. Som ju faktiskt gjorde några riktiga kanonmatcher senast AIK var uppe i damallsvenskan. Och kan bli en matchvinnare i en del tajta matcher. Men för AIKs del tror jag också att det blir viktigt att inte stirra sig blinda på att liksom försöka överprestera mot de bra motstånden. Utan att plocka poäng i viktiga matcher. Att inse att man är nykomlingar och visa att den här satsningen nu på damerna är på riktigt. För det gnisslade ju en del senast de var uppe. Att visa att man tar det här på allvar och att man vill konkurrera. Det var faktiskt väldigt härlig stämning skulle jag vilja säga. Trots regnet från helvetet i Stockholmsderbyt mot Hammarby där ju AIK åkte på en väldigt tung förlust. Det blev ju 4-0 till slut i den där matchen. Men där tyckte jag ju faktiskt att AIK-publiken också visade att det finns en inramning på Skytteholm som jag hoppas vi får se mer av i år. Jag hoppas att man kan lyckas växla upp det där lite också, allting runt omkring i AIK, och visa att det är ett lag som ska tas på allvar också. För att där är det ju Hammarby som ligger i klar framkant, framförallt i Stockholmsområdet men även i hela Sverige. Där hoppas jag att fler faktiskt kan visa att det finns muskler att ge sig in och börja ge Hammarby lite kamp. IFK Norrköping gjorde ju det väldigt fint i fjol som nykomlingar med ett fint publikstöd. Hoppas att det blir fler i år. Har du något mer att tillägga kring AIK?
Nej, inte egentligen. Jag håller med dig kring att jag ser fram emot Stockholmsderbyna framför allt. Och jag hoppas att de kan stå upp åtminstone mot Djurgården och BP då. I första hand. Hammarby säger jag som klara favoriter i samtliga Stockholmsderbyn. Så att det är väl där vi står. Så vi får se vem som, eller var de hamnar till slut.
Ja, och från AIK så tar vi oss vidare i Stockholmsområdet då till BP Grimsta och ett lag som man fick upp förhoppningarna för när man såg en del av resultaten. Inte minst du, Saga, vi var inne på det innan om din svenska cupen-tippning här. Det är ett lag som alltså har fått kvala sig kvar 2 år i rad. Som har fått in en spelare som Adelina Engman i truppen. Engman som ju hade en hel del skadeproblem under sista tiden i Hammarby som inte lyckades få ut det där och därmed inte heller fick ett nytt kontraktförslag i Bayern efter det. Men var har vi BP nu då?
Jag vet inte, ärligt talat. Det är, jag önskar kunna komma in här med kanske en större övertygelse. Jag blev väl som många andra lite charmerad av att man vinner sina första 4 träningsmatcher med råge. Det är ett BP som stormar igenom sina träningsmatcher, kommer in i kuppen och ja, men jag satt här och ändå lite skämtsamt men också med någon slags förhoppning att det här kanske blir ett lag som vi kan lite mer räkna med. De har ju fått behålla stora delar av sin trupp. Vilket jag tycker talar för dem. De har lyckats hålla sig kvar, som du nämnde Anna, 2 år i rad. Det talar för dem. Men när jag tittar på de senaste matchen, jag saknar spets. Jag tycker det här är liksom gedigna spelare, de funkar ihop, men jag saknar yttersta matchavgörande spets egentligen på många positioner, även i försvarsspelet. Där har man ändå Elsa Karlsson bland annat, Olaj är där i backlinjen och härjar. Det är ju spelare som har lång erfarenhet nu i damasvenskan som ska kunna vara så pass trygga att de är spetsiga nog i defensiven. Offensiv så tycker jag att det saknas fortfarande. Man har tagit in Engman. Men jag tycker också att vi har... dels var jag förvånad att de fick in Engman. För man håller henne på en annan hylla. Utifrån vad BP kanske tidigare har varit. Och då Engman som har haft utlandssession i England bland annat. Hon har spelat i damallsvenskan tidigare i Kopparberg, Göteborg. Hammarby nämnde du. Så att det här är ju liksom en stor värvning för dem. Men vi har ju också inte sett så mycket av Engman i prestation. Om man tänker rent poäng. Alltså det är ju inte en spelare som har öst in poäng för sitt lag. Utan som du nämner har haft skador. Det får man respektera. Men det känns som vi väntar på den där sista haspen ska dras ur så hon bara kan få spela ut. Och det kanske nu det händer. Det kanske nu hon liksom växer till liv och känner att det här är rätt miljö för henne. Man kan ju hoppas det för att det här är en väldigt duktig spelare. Så att det låter ju ganska orimligt att lägga alla kort på en spelare. Men det är så jag känner. Det är dels strukturen, det är dels kollektivet. Men Engman måste stå för briljanta prestationer. Är min, vad säger man, tippning inför. Och det som talar för BP det är ju att de har nu erfarenhet. De har också accepterat sin roll i hierarkin tror jag. Jag tror att de har liksom förstått vad det är att spela de här tuffa matcherna. Vecka ut och vecka in och veta om att när det är ingen som ser oss som favoriter. Men att de är okej med det, utan bara ser det som en process. Så att det är som lag fortfarande lite så, vet inte riktigt. Men ja, nej, jag inser ju som sagt att jag har aldrig varit mer motsägelsefull de senaste veckorna än vad jag varit nu. Med tanke på att jag hade höga förhoppningar i Svenska Cupen för just BP. Men kanske också blev nedplockad på jorden lite när jag såg prestationerna framförallt. För det går inte bara att titta resultat. Det har jag ju lärt mig den hårda vägen. Man måste titta prestation och jämföra med vad de har att vänta. Och då är jag inte så säker på att BP dansar igenom det här året heller, om jag ska vara krass.
Nej, det som jag tycker väl kan tala lite för BP, om man ska lyfta någonting positivt, så dels så tycker jag ju att Anna Koivonen i mål är en målvakt som kan stå för högklassiga matcher. Jag vet inte varför det känns som att jag just nu har snöat in på målvakter, men det har jag tydligen gjort. Jag minns några matcher man såg henne när hon spelade IFK Kalmar till exempel, där hon ju hade otroligt mycket att göra och stod för några riktiga parader och så här. Alltså det är en målvakt som kan göra de här avgörande räddningarna i en match. Det gäller ju att hon gör en hel del sådana, skulle jag tro. Sen är det ju ett försvar då som leds av Elsa Karlsson som är relativt stabilt, men Koivunen kommer ha att göra. Och sen så tror jag ju kanske det som är det som talar mest för BP, det faktum att de 2 år i rad har tvingats kvala, och de kommer göra allt de kan för att slippa det. De vill inte ha de där matcherna igen. Att det kanske kan bli det som får dem att ta liksom den där sista nödvändiga poängen för att knipa 11:e platsen istället för 12:e platsen. Att man vill inte behöva utsättas för kval en gång till. Även om det senaste året gick ganska enkelt att kvala sig kvar för dem, så var det ju betydligt tuffare året innan. Man vill inte hamna i den situationen igen helt enkelt, utan man vill säkra kontraktet under ordinarie säsong. Så det tror jag kan tala för BP, att som du var inne på, man har fått erfarenheten, man har lärt sig läxor, man vet vad som väntar i alla matcherna i den här serien. Så det tycker jag väl kan tala för att de skulle kunna klara sig över kvalplatsen. Det fjärde laget då, här nere i vårt lilla bottenskikt. Jag tycker själv att de faktiskt har målat in sig lite här. De säger att alla experter tippar att de ska komma så långt ner. Alltså jag nästan läst någonting med i stil med att de alla tror att vi ska komma sist. Då har de inte sett så mycket. Jag tror inte att alla tror att KIF Örebro kommer komma sist. Men man har gärna tagit på sig den rollen lite nu, att okej, nu ska vi kliva in i den här säsongen och motbevisa alla. Det är ju ett lag som vi både känner och inte känner alls, skulle jag vilja säga. För det är ett lag som jag har tappat en hel del spelare. Alltså jag ser till exempel Emilia Pelgander och Elsa Pelgander, systrarna som har gått till varsin proffsklubb. Emilia startade väl nu för Leicester senast här i helgen. Vi har Tove Enblom som har flyttat till Vålerengen. Heidi Kollanen som har flyttat till Vittsjö. Alltså, det är ju en enorm spelaromsättning i Örebro. Det är ju dock inget nytt, för så har det varit varje säsong. Det är ett lag som är vana vid att stöpa om, och det är fortfarande då Rickard Johansson som sitter vid rodret för den här skutan som ska styra in det här i den damallsvenska säsongen trots så mycket nytt. Och ja, de går ju verkligen in med parollen, känner jag, att slå i det här att vi ska motbevisa alla, vi har alla emot oss. Det känns som deras attityd den här säsongen. Kommer de göra det, och vad finns det för nyckelspelare nu då i det här laget som vi knappt känner alls?
Ja, men du vet, när jag tänker Örebro så hade jag så svårt att placera dem det här året. För att jag har ju redan gnällt mycket över att göra tabeller och att det är helt omöjligt. Det känns nästan orättvist att ha med Örebro så här långt ner, för jag kan också se att de går från klarhet till klarhet och hamna högre. Jag tycker att det finns stora skillnader mellan Örebros struktur versus BP, AIK och Trelleborg, med all respekt till de sistnämnda. Men Rickard, jag hade förmånen att prata lite med honom i veckan här. Och för jag ville förhöra mig kring det här laget. Vad har han kokat ihop? Han är inte bara tränare, han är manager, akademiansvarig. Han har så många hattar. Men det som är tydligt med Örebro och som de gick ut med redan förra säsongen var att vi har en tydlig modell framåt. Vi ska vara ett farmarlag, eller inte farmarlag, ursäkta. Vi ska vara ett lag som tar fram talanger till, ja, men till andra klubbar. Vi ska producera en annan typ av... Eller de har typ en annan identitet än kanske andra lag i damallsvenskan. Vi har bland annat då Hammarby och Häcken, Rosengård, Linköping. Ja, de kanske också arbetar på liknande sätt, men de förväntas också vinna titlar. Örebro har inte den målsättningen, utan snarare att vi ska vara ett stabilt allsvenskt lag. Och då kan man ju fråga sig, när jag frågar Rickard, hur många nya spelare har du? Och han nästan bara, oj. Ja, hur många är det nu? För att vi räknade upp till 10-11 spelare. Alltså det är en hel startelva som är eventuellt ny. Och då är ju den största farhågan jag har med Örebro. Hur snabbt kan man få ihop den här truppen att producera bra prestationer? Att orka då stå emot, ja, strunta i 5-2 mot Hammarby. Men hur ser det ut mot ett AIK? Hur ser det ut mot ett BP, ett TFF, Växjö, Norrköping? Min uppfattning när jag lyssnar på Rickard apropå den här med strukturen, det här kommer bli lite längre, för att det är intressant med hur de har arbetat nu under försäsongen. Man har ju sålt spelare. Du nämnde Pelgander-systrarna. Du nämnde Enblom. Även Regan Steigleder till Kansas City Current. Det har kommit in pengar till Örebro. Som vissa av dem inte var helt planerade. Andra var väldigt planerade. Men med de här pengarna så har man också funderat kring hur blir vi starkare och bättre och slagkraftigare. Det här är också en klubb som knappt överlevde sin elitlicens. Men man har med försäljningar lyckats hålla sig med näsan över vattenytan och investerat i strukturen med tränare. Nu är det nästan en hel tränarstab på heltid. Man gör dubbelpass. Laget, jag pratar just där, hur snabbt kan man få igång ett välfungerande lag? Ja, men han nämner, vi arbetar med... Vi har kört mycket mer träningsmatcher i år än vad vi har gjort tidigare år. Spelarna spelar 11 mot 11 varje vecka mot varandra. På det sättet vill de då försöka snabbare få ihop en väloljad maskin. Men så är det ju så här. Jag kommer ihåg för 2 år sedan så pratade vi om Örebro, det spelskickliga laget. Bollinnehavet var högt. Men kanske inte alltid kom hela vägen fram. Men fortfarande med rätt intention att man ska vara ett spelande lag. Och man hade rätt spelare för det. Det jag skymtar och det jag har förstått är att det är ett nytt arbetssätt på väg. Ett Örebro som kommer troligtvis möta den kravbilden som finns i damallsvenskan. När man kanske också är en underdog. När man inte är ett självklart topplag, utan man måste acceptera sin nivå i hierarkin, spela en rakare fotboll, en mer aggressiv fotboll på olika sätt, men framförallt också ta in spelare som kan hantera den typen av fotboll. Så att jag tror inte det är ett Örebro vi känner igen längre, och det kommer vara superspännande att se hur han förvaltar den här truppen, Rickard. Hur han kan ta fram det allra bästa från unga spelare som är väldigt väl scoutade, ska jag lägga till. Det är en annan del i hur de rekryterar. Det tycker jag är en av de mest fascinerande delarna. Hur det är inte bara så att han tar referens, utan han ser 7-8 matcher per spelare. Han kollar statistikprofilen per spelare. Han har modell för det där. Och går du igenom den gallringen, då får du ett personligt möte för att se om det är rätt karaktär. Så att de här spelarna är handplockade. Och när alla kommer kanske inte falla väl ut. Men det finns en tydlig röd tråd i arbetssättet. Och det är den jag tycker är kittlande. Och därav också känns lite oschysst att sätta dem så här pass lågt i vår, säger man, tippning av tabellen. Eller att de ska vara inne i någon slags relegation battle. Men det är också någon slags realism i det där. Jag ber om ursäkt, nu har jag pratat på här. Men du hade ytterligare en fråga till mig, Anna. Du frågar nyckelspelare. Och vi vet ju att Molly Johansson från BK Häcken har studsat över till Örebro. Och på väldigt kort tid har hon blivit en bärande spelare. hon har en ny roll, mer framåtlutad, mer rak. I och med att jag nämnde att Örebro kommer spela på ett annat sätt, så är det också så att man använder Johanssons kvaliteter i djupled på ett annat sätt än vad man kanske gjorde i Häcken. Häcken som vi vet om, kanske mer åt det passningsorienterade hållet. Kanske inte så att Molly Johanssons kvaliteter kommer fram på samma sätt där, utan istället nu får hon växa in i en mer, ja, men löpande, kreativ och framåtlutad roll som hon anammat på väldigt kort tid och beröms mycket av sin tränare så här tidigt. En annan spännande karaktär som vi ska få lära känna i år är Minea Lassas. Hon kommer från en Helsingforsklubb, PK35. En ganska stor doldis. Ingen spelare som egentligen varit på någons radar. Men med den här gallringen som Örebro arbetar med, så har man sett att hon ligger i framkant i sitt defensiva spel. En skicklig bollbrytare, bollvinster. Hon är enormt duktig i pressspelet. Och ska man spela den typen av fotboll Örebro vill, då behöver man en pådrivare i det avseendet. Det kommer Lassas vara för Örebro. Superspännande att följa henne. Jag har inte speciellt bra koll på henne sedan tidigare. Men det är klart att nu ska vi ju lära känna en helt ny trupp. Ja, Anna, jag har två till. Har du någonting du vill hoppa in med innan jag pratar vidare?
Nej, det som väl jag tycker har stuckit ut så här långt är ju att se liksom hur Molly Johansson redan har hunnit ta en del steg sen hon flyttade. Hon slutade ju dessutom sin tid i Häcken med att faktiskt göra mål i Champions League. Det blev ju bortdömt felaktigt, så att vi ger henne det målet. Och avslutade sin tid i Häcken på ett fint sätt. Så man märkte ju hur uppskattad hon var där då. Och Molly Johansson är ju en spelare som jobbar mycket med sin speed också. Jag menar, hon är syster till längdhopparen Tilde Johansson. Man ser det där klippet i steget som finns. Lite friidrottslikt i löpningarna ibland på Johansson när hon sätter fart. Så att det tycker jag ska bli spännande att se i en miljö där hon faktiskt kan få lite mer speltid än vad hon fick i Häcken. Och vad hon får för utveckling där. För vi har ju sett spelare, inte då helt oväntat med tanke på deras arbetssätt, unga spelare som har kommit fram och fått mycket förtroende i KIF Örebro för att blomma ut. Till exempel Anna Sandberg som då gick andra hållet. Att hon gick från KIF Örebro rakt in i Häcken och varit en bärande spelare där sen dess. Nu har hon tyvärr varit skadad på slutet, men hon spelade ju sig hela vägen in i en VM-trupp, Sandberg. Jag tänker också, tittar man tillbaka ytterligare lite, så vet jag ju, alltså första året vi hade galan på Staman Svenskans bästa, så vanns ju årets genombrott av en spelare i KIF Örebro. Hon heter Emma Östlund och är numera bärande i Linköpings defensiv. Så att de har ju fostrat en hel del unga bra spelare. Vi pratade om syster Anna Pelgander tidigare som liksom har flyttat utomlands och blivit proffs. Därför så ska det bli väldigt spännande att se en sån spelare som till exempel Molly Johansson i år.
Ja, men verkligen. Och du nämnde Anna Sandberg som är Örebros största försäljning på år och dag. Och det är klart att det är den trenden som de vill arbeta in, att det ska fortsätta generera och att de ska ha den tyngden även alltså fortsatt. Och apropå det så nämnde ju också Rickard att Inka Sarjanoja, nu ska jag jobba på mina uttal här, men det skulle, enligt honom så finns det potential att hon kommer bli en av deras, alltså, bästa spelare på sikt. Att hon har potential att bli ytterst intressant för lag, även i damasvenska men även utanför. Att hon redan är på lupp, under lupp för många klubbar utomlands som är intresserade av hennes kvaliteter. Nu har vi inte sett så mycket av henne för att hon har både varit sjuk och skadad och haft lite knackig försäsong, men alltså om man trycker på att Anna Sandberg var liksom den stora försäljningen som de lyckades genomföra och ett stort namn, så ska då Inka Sarjanoja vara i klass med eller bättre. Och det tycker jag är väldigt spännande såklart att följa. Få se helt enkelt om det införlivas. Det är såklart man kan säga hur mycket man vill. Men i slutändan så ska ju det här också gå i lås rent i praktiken. Men det är klart att det kittlar med tanke på att vi vet ju inte riktigt vad vi har i Örebro. Och jag nämnde Regan Stylerter som nu är såld till USA. Hon lämnar ett hål efter sig. Men redan där hade de en plan och de har fått in Ashley Barron. Och han skrattar till lite, Rickard, när jag pratar med honom. För han säger, alltså vi har aldrig haft en så fysiskt stark spelare i vår trupp. Det här är en spelare som kommer verkligen sätta skräck i många anfall. För att hon är rejäl, hon är robust, hon går in och har en otrolig fysik helt enkelt. Och ska vara riktigt duktig i huvudspelet. Så att det här är de fyra som han då nämnde utöver då många andra spelare som han gärna ville få igenom. Men det är klart att det är väldigt kul att få lära känna då Örebro på nytt.
Mm, det ser vi fram emot när det är dags för säsongen att dra igång. Det är ju fortfarande ett litet tag kvar. Det är avspark den 13 april. Innan dess så har vi alltså lite cup att se fram emot. Både den svenska och den där ute i Europa i form av Champions League. Och nästa vecka så är det ju dessutom EM-kval. Så ja, vi fortsätter vår resa igenom fotbollsvärlden. Och kommer tillbaka alltså om en vecka. Då ska vi gå igenom mittenskiktet. Vi kommer givetvis att prata EM-kval också där då också. Men tills dess så säger vi tack för nu. Och vi hörs igen om en vecka.